Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Podplay.
Kära lyssnare, varmt välkommen. Podden heter Snutsnack, jag heter Hasse Brontén och vi rullar vidare med ett riktigt intressant avsnitt även den här veckan där min gäst heter Mats. Vi kommer få spännande inblick i hur det är att jobba som livvakt bland annat. Så stay tuned, snart kommer Mats, veckans gäst. Glöm inte att följa oss på sociala medier, finns ju både på Facebook och Instagram där vi heter Snutsnack. Vill du stötta podden och bli Patreon så kan du bli det genom att gå in på patreon.com/snutsnack och så kunna ta del av bonusmaterial bland annat och lite annat. Men nu tycker jag att vi rullar igång, som jag brukar säga. Var försiktig där ute. Ta hand om er och ha en riktigt trevlig lyssning. 13:10 Varmt välkommen till Snutsnack, Mats.
Tack så mycket. Tack. Kul att vara med.
Ja, vad roligt. Det här visar ju då logistik, jag är inte kanske logistikens kung så här. Det här LinkedIn är inte jag så ofta på.
Nej, det kanske noterade.
Du noterade. Mm. Men du skrev ett mejl till mig där för typ ett år sedan.
Stämmer.
Och blev ju ghostad som ungdomarna skulle ha sagt. Men jag har helt riktigt sett det. Men jag såg det här för några dagar sedan, hörde av mig till dig.
Yes.
Här sitter vi.
Ja, jätteroligt.
Ja, superkul. Och vi har ju hunnit prata lite här innan också. Du är ju för detta polis.
Stämmer. Jag lämnade 2017, så att det är 3,5 år sedan.
Ja, och när började du?
2003 började jag karriären i Skärholmen. Drog jag på mig den blänkande uniformen.
Så att, ja. Men varför blev det yrket och vad hade du gjort innan? Varför blev det att du liksom riktar in dig mot polisyrket?
Ja, det blir ju lite så här svar att man vill jobba med människor. Och det är ju faktiskt, det är ju en liten floskel kanske, men det är ju faktiskt sant också. Att, att jag tror att alla poliser har ett människointresse och tycker det är roligt att jobba med människor. Mm. Och sen jag har ju alltid velat bli polis. Så tilltalas nog av det här att åka ut och aldrig riktigt veta vad som ska hända under en dag.
Nej.
Och jag kände i alla fall inte då att jag var någon som ville sitta bakom ett skrivbord utan ville ha ett mer praktiskt yrke.
Mm. Det där är ju många som nämner just det där och det finns ju faktiskt någonting oerhört spännande med att inte veta vad som ska hända. Mm. Oavsett om både liksom kanske i privatlivet, men det finns ju en spänning i det här att komma då till ett jobb och inte veta vad som ska hända är
verkligen
intressant.
Verkligen. Och det här lilla momentet när radion öppnade upp och liksom, vad händer nu? I alla fall så var det de första åren.
Mm.
Sen kanske det ändrades, självklart.
För det blev som jag misstänker, som det blir för alla, att i alla fall i Stockholm, jag vet att vissa andra distrikt har gjort lite annorlunda, men att du kom ut på en ordningsavdelning så att säga.
Ja, precis. Jag började i Skärholmen och det var ju då, det hette ju närpolisstationen i Skärholmen, men det var ju en del av radiobilarna då i söderort.
Mm.
Så att det var ju radiobilstjänst, klassisk ordningspolistjänst och så. Och vi hade mycket kommenderingar också, eftersom Globen och Söderstadion och Johanneshov fanns ju på den tiden. Och det var fotbollsmatcher, hockeymatcher och uppträdanden och events. Och det var väldigt blandat med arbetsuppgifter.
Mm. Hur var det att komma ut ny då? Liksom? För man kommer från skolan, man har en bild liksom av hur man kanske själv ska bete sig som polis eller hur yrket är. Liksom. Men hur var det att komma ut och sitta med en kanske ny äldre kollega eller något sånt där? Hur funkade det?
Ja, vi blev väldigt väl, kommer jag ihåg, mottagna i Skärholmen. Det var bra stämning och bra kollegor, både äldre och en del som jobbat kortare tid. Mm. Men jag hade en äldre då, handledare som det hette, som var den klassiska gamla polisen, hade gått den klassiska gamla polisskolan. Och han, ett av de första sakerna han sa till mig när vi skulle ut och åka, det var då spännande ögonen i mig, så sa han, bara så att du fattar det här nu, att om du inte gillar det jag gör, då tar vi det i bilen, du säger det aldrig framför busen.
Så.
Ja, det var ett av de första sakerna. Så.
Okay.
Får tycka vad du vill, men vi tar det i bilen sen. Ja.
Det var intressant, det har jag faktiskt aldrig hört förut.
Nej.
Har det blivit några sådana anledningar att ta socker i bilen?
Nej, nu var han ju jätteduktig polis på alla sätt och jätteduktig med människor och liksom lirka och gott tålamod. Så att han blev ju snarare en förebild på hur man ska arbeta.
Men det låter ju nästan som, ni vet, som i barnuppfostran, att man säger så här, vi ska ha samma linje mot
ungarna,
så tar vi det sen liksom.
Ja, exakt. Ja, det slutar ju ofta med skilsmässa, men men det var ändå lyckat. Det var liksom väldigt bra. Det var ett bra ställe att börja på. Det fanns sunda värderingar och mycket bra poliser.
Bra också att få de här äldre konstaplarna som liksom åker med dem, och du sa att han var väldigt lugn, hade tålamod och sånt där. Mm. Det ser man ju oftast hos de här som de äldre, har jobbat ett tag.
Ja. Precis, ja, men de är ju rutinerade, de vet ju hur man ska prata med människor för att komma dit man vill. Rutin är ju otroligt viktigt i polisarbete.
Ja, verkligen.
Om man skulle titta på de gånger som det går mindre bra i polisarbete och det slutar med anmälningar, så om man skulle ha någon statistik på det, jag är övertygad om att det är liksom, ju fler tjänster man har, desto mindre är man representerad hos CU, som det heter då, internutredningar.
Just det. Nej, men det är nog inte alls omöjligt. Jag gästades ju i ett avsnitt av David Boikerman,
ja,
som ju faktiskt, hans story var ju då ett uselt ingripande som han gjorde som nybakad polis. Mm. Och sen liksom analyserade vi lite om det där hade hänt idag. Han menade på att det hade aldrig kunnat hända idag. Och då räknade han in sin ungdom, sin prestige och mycket sånt. Kanske lite testosteron och sådana grejer. Och två unga killar, han som ung polis som mötte en ung person, eller yngre då i alla fall, vi säger ung vuxen då, 30-årsåldern kanske, eller något sånt där, som skulle ut och festa, och så började munhugga och säga, nej, jag ska inte göra så, jo, du ska göra som jag säger och så vidare.
Precis.
Hade aldrig hänt, sa han, nu när han är lite äldre.
Nej. Och det, då hade man, jag menar, det är precis som du säger, barnfostran, man är annorlunda med andra barnet än första, kanske.
Så är det då.
Så.
För hur gammal var du när du var färdig som polis då? Eller kom ut?
När jag kom ut, och det var väl, ska vi se, så att jag ser rätt, 24-25 där omkring. Det var ganska lagom egentligen. Jag sökte ju första gången till polisskolan, då var jag bara 19 år tror jag sökte.
Okay.
Och det var ju bra att jag inte kom in då, för det var ju alldeles för tidigt.
Ja, just det. Ja, det är ju, ibland så tittar man ju på bekanta så här, som är i den åldern, och tänker så här, shit, då klev jag in. Jag var ju 21.
Ja.
Och, ja, det har jag sagt flera gånger i podden också, att så här, efterhand så kanske jag var några år ung.
Sen är det alltid, jag menar, man är olika som människor, man mognar olika tidigt eller sent och man har gjort olika saker i livet.
Ja.
Men för mig var det nyttigt i alla fall att få ut och arbeta med andra saker.
Mm. Hur länge blev du där i Skärholmen då, och åka radiobil och var på kommenderingar och sån grejer?
Ja, 2008 så sökte jag, då började jag känna att nu skulle det vara kul att göra någonting annat.
Mm.
Då har det gått ungefär 5 år. Och då blev man ju inspektör automatiskt på den tiden.
Just det. Ja.
Och jag hade börjat svara som yttre befäl. Men kände väl att liksom den karriärsvägen ville jag inte gå faktiskt riktigt. Så. Utan jag tilltalades lite att försöka ta mig till någon av de här spetsenheterna, kan man säga då. Mm. Alltså piketen eller NI eller livvakterna då, på Säkerhetspolisens livvakter.
Just det. Var det något speciellt som lockade där då? Alltså, för de är ganska olika om man tänker en i nationella insatsstyrkan, hur de jobbar och tränar och livvakterna. Och det är lite olika, i alla fall livvakter och kanske paket och en i lite skiljer sig.
Så är det, men vad jag tilltals med var att kunna få lägga mycket tid på träning och att liksom utveckla få, men liksom att vara spetsig kompetens. Ja, liksom. Och alla tre hade ju saker som tilltalade mig, men livvakterna att jobba med centrala statsledningen och säkerhetspolisen, det var lite, man visste ju inte så mycket, som kändes, allting var hemligt.
Och det är få förunnat, alltså. Ja. Det är ju väldigt, väldigt speciellt att jobba på de här enheterna egentligen.
Så är det, och det triggade även kanske det här tävlingsnerven, att det är liksom en intagningsprocess och det är tester och man måste förbereda sig och så. Men noga, jag övervägde det noga och till slut så valde jag livvakterna, och det var väl lite, jag har ju en litet uns av höjdskräck kan man säga.
Ja. Intressant.
Ja, så att då testade jag först till livvakterna. Och sen, jag vet inte, jag förstod ju att kom man till säkerhetspolisen som en, liksom, var en egen, eller idag är en egen myndighet, det kanske finns andra vägar inom säkerhetspolisen sen att börja ta.
Just det.
Så jag hade någon form av plan. Så att jag sökte.
Det är lite taktiskt där att det finns en öppning i den myndigheten liksom, för andra tjänster och sådär.
Ja.
Visste du vad det var, vad som krävdes av dig att söka till livvakt? Liksom? Hade du pluggat på det lite? Liksom? Visste du vad som...
Absolut. Ja. Vi var ju på informationsmöte. Man fick reda på alla tester. Det är inte alla tester, men de officiella testerna de kunde berätta om i alla fall.
Ja, just det.
Så att jag tränade mycket, mycket fysiskt. Så bra fysisk form har jag aldrig varit i faktiskt. Nej. Så inför de testerna.
Det gjorde jag med inför livvaktstesterna, men det hjälpte mig inte att jag var
Nej. Nej, ja, så kan det vara. Ja. Var det före eller efter piketen?
Nej, det var efter.
Efter.
Efter. Och piketen var ju då, det ska jag var ju inte på, jag var ju då någon så här extra piket kan man väl säga, förstärkningspiket tror jag det kallas för, under EM 92. Så det var en ganska kort period, men vi gjorde tester dit också då, men jag rök ju på psykologen hos livvakten.
Ja. Okej. Okay. Ja, du pröjsar inte tillräckligt bra så.
Nej, jag måste säga, och det är intressant hur du säger med tävlings för att det är fruktansvärt irriterande att söka och inte klara det. Och sen ser man de som har klarat som man tycker att men jag borde ju, om den personen, vilket är säkert helt felaktigt för de är duktiga på det här. Och efteråt så har jag helt förståelse för det. Men ja, det var någonting jag klarade, det gjorde säkert det testet också, DMT. Defense Mechanism Test. Man sitter med ett cyklop nästan.
Okej. Okay. Nej, det hade vi inte.
Nej, det hade vi inte. Kanske jag hade kommit in ändå.
Ja.
Nej, jag satt med något cyklop där och tittade på bilder som flashade förbi oerhört fort. Okay. Och så skulle man bedöma vad det var för människor, personer, alltså om de var glada, ledsna, arga, ålder, kön. Men du vet, det är så fort så att du vet inte ens, såg jag det här eller var det bara min hjärna som hittade på en bild? Alltså, nästan så fort går det.
Spännande.
Och jag såg bara... de glada. Ja. Och det är inte så bra som livvakt kanske.
Nej. Kanske inte. Nej. Man kanske ska se en blandning. Jag vet inte. Jag gjorde inte det. Det är jag glad för. Det lät faktiskt.
Men ni gjorde väl något liknande antar jag tester? Alltså...
Ja, så det testades ju stress, aggressivitet såklart. Hantera information under stress. Så aggressiviteten testades ju genom att man kom in i ett rum. Innan man gick in så fick man, om jag minns rätt, då fick man veta, man fick höra, eller man fick läsa på en lapp där det stod, jag tror, tre blåa, två röda, stod det bara något sånt. Sen fick du gå in i ett rum och där inne var det tre stycken personer iförda så kallade Redman-dräkter, det är ju sådana dräkter man har på sig. Så att man vadderad, så att man kan bli slagen helt enkelt med hjälm och allting. Och de höll på att misshandla en dock med polisuniform på sig i ena hörnet.
Okej.
Och när jag närmade mig det där så var det en som då gick emot mig. Då skulle väl angripa mig då. Och jag skulle ju rädda dockan, tänkte jag. Så att då blev det ju en fight där. Och till slut lyckades jag faktiskt släppa ut dockan då i rummet efter att ha fightats med dem där lite. Och direkt när man kom ut, då blev man tagen till ett hörn och där låg det särplockad tjänstevapen, en Sig Sauer 226.
Just det.
Och så blev man instruerad att sätta ihop vapnet. Men det gick ju inte, för det fattades en del.
Okay.
Och då skulle man då berätta vilken del som fattades. Och sen skulle man ladda vapnet enligt instruktionerna man fick innan man gick in i rummet. Då. Och då var det blåa och röda patroner.
Oh. Ja,
så att det var då. Det just testet. Sen var det ju många andra test. Men,
ja. Det känns som att de har utvecklat de här testerna lite sen jag testade till livvakten. Jag satt på några hörlurar, sorterade kort.
Aha.
Sorterade kort, och samtidigt som du då skulle göra det här på tid och sortera de här korten, så fick du instruktioner som kom då, ja, simultant så att säga. Det var så här, till exempel, hur många vokaler innehåller ordet verkstadsarbetare?
Åh, fy fan.
Du vet, då ska vi fortsätta.
Vad är en
vokal? Börja med det. Vad är en vokal? Ja, men det körde vi, och sen hade vi någonting med fyra rader, fyra kolumner.
Mm.
Så det blir 16 rutor då.
Mm.
Och den högsta raden kallades för upp-upp.
Okay.
Och nästa rad neråt hette upp-ner. Den nedersta raden hette ner-ner och nästa hette ner-upp. Och sen hade du då vänster-vänster, vänster-höger, höger-höger och höger-vänster.
Okay.
Så hade du en penna i höger hand och en penna i vänster hand och en blå och en röd.
Mm.
Och då säger då den här rösten säger då upp, upp, vänster, vänster, höger. Och då är det ju högst upp, längst till vänster med höger hand.
Ja, åh, herregud.
I början var det ju ganska,
ja, ganska lätt.
Ja. Ganska lätt. Då var det ju upp, upp, vänster, höger, vänster. Ja, dapp. Och sen började det krånga till. Sen var det ju stök.
Mm.
För sen visste man inte riktigt vad de var. Pratar de om handen nu eller är vi på kolumnen? Eller, ja. Där pratade jag med dem sen efteråt. Alla tappar bort sig.
Ja. Ja, det måste man göra.
Ja, men det handlar om att försöka komma in igen. Att inte ge upp.
Ah.
För att du kommer tappa bort dig. Men du har du fokus så kommer du kunna komma in igen.
Mm.
Och det viktiga var inte kanske alltså hur supersnabbt du kom in. Utan det är bara att du inte bara lägger undan pennan. Upp, ja. Och liksom så. Så det var lite sådana tester jag gjorde också. Men de gick ganska bra. Men det var ju som sagt. Men du måste också ha haft någon, pratat med någon psykolog eller någon sån.
Absolut, ja, det gjorde man ju. Alla som söker tjänster säger att det finns ju någon form av. Man gör ju så kallat IQ-test och man har psykologsamtal och sådär.
Det var IQ-testet.
Det var IQ-testet. Det lät mer som helikoptertesterna tycker jag du gjorde.
Eller hur?
Ja, det var lite sådana.
Då skulle man ha så här pedaler och.
Ja. Men absolut, man pratade med psykolog och så, och det gick bra uppenbarligen då. Så.
Ja.
Jag blev antagen till livvaktsgrundutbildningen då.
Hur kändes det då?
Det var jättespännande och jätteroligt och supernervös såklart.
Mm.
Man klev in där i en lokal liksom, som bara låg någon helt annanstans, inte i något polishus eller liksom bara ute på
precis.
I en förort.
Ja.
Så det var ju spännande. Och sen så gick jag där en vecka och så var det faktiskt en av de första närkampsövningarna som jag gjorde eller som då var det ju lite, det blir ju så i början, alla vill vara lite, det blir lite tuppväckning, men alla kör på rätt hårt för att man är lite, man vet inte vilken nivå som gäller, det är bättre att visa för mycket än för lite. Så då körde vi en övning och där slutade med att jag fastnade liksom med foten i golvet och vred mig samtidigt så att knät vreds till där och kände liksom knäskålen hoppade ur led och i igen och sådär. Så det var ingen.
Aj.
Vi slutade på akuten och knät var ju snullet som en handboll liksom. Det behövde inte opereras, men ja. Det gick liksom inte att fortsätta.
Nej, jag fattar. Åh, vilket antiklimax.
Ja, så att två veckor efter då satt jag i receptionen i Skärholmen. Och det är inget fel med det, men det kanske inte var det just det jag ville där och då.
Nej.
Och tog upp liksom någon som tappade bort sin bil i Skärholmens garage.
Ja, det är klart, det är ju ett antiklimax.
Det var det för mig, ja.
Men det hade det nog varit för de flesta, tror jag.
Ja, men det var, jag var tillbaka sen, för de körde en ny utbildning sen en termin senare, så att. Mars 2009 sen så gick jag och blev klar då till sommaren 2009.
Hur tycker du att den utbildningen var då?
Superbra, en av de absolut bästa utbildningen jag gått hela mitt liv.
Mm.
Otroligt proffsigt upplagd.
Uh-huh.
På alla sätt. Och, hur de byggde upp en i de här olika färdigheterna med skytte, bilkörning, mm, taktik, sjukvård, med allt, alla de här färdigheterna har, mm, som livvakt. Och vilken skillnad det var efter 11 veckor. Mm. Hur bara liksom träffbilden, hur du sköt, hur snabbt, alltså.
Jag har sett en del filmer som kollegor skickade som på så här magasinsbyte.
Ja.
Som imponerade oerhört på mig.
Ja.
Och helt enkelt då, för er lyssnare som inte skjuter så mycket pistol, men alltså då byter man ju, man påbörjar magasinsbytet innan egentligen det första magasinet har ramlat i, mm, ur nästan.
Mm. Mm.
Det går så fort som man nästan inte ser. Alltså.
Nej, då var man som bäst. Sen det sa de också, nu är ni som bäst. Mm. Sen går det bara neråt.
Ja, precis. Jag fick fördelen, jag jobbade ju på span på Säpo och fick förmånen att vara lite B-styrka.
Mm, just det. Mm. Ja, på de olika övningarna där.
Ja, på era övningar, mm, där. Och det är såklart, som livvakt måste man ju också öva liksom tänkta scenarier, och det kan ju vara, jag menar, man behöver inte ha så stor fantasi för att tänka sig ett scenario för livvakt, att, nej, någon kanske försöker skada ditt objekt eller, mm, komma åt ditt objekt på, mm, olika sätt. Och då, det är alltid roligt att vara B-styrka, för då är man, mm, ju de som får sabba lite grann. Och
ja,
sådär. Och
ja.
Det var inte vi som hade blickarna på oss, utan det var ju ni då, eller det kanske inte var just din omgång, men det var ju de som skulle bli livvakter, så det, att ni vet att i övning något kommer något hända. Hur var det på de här då? Hur var det på de här övningarna då? För ni vet ju att något kommer ju att hända.
Ja, något kommer ju hända, och det gjorde det också. Vi hade två realistiska övningar. Det övades hela tiden, men då var det ju en övningsmiljö. Men det här var ju ute på stan helt enkelt i Stockholm.
Mm.
Och den första övningen var lite kortare, och då hände det ju saker, men det var mer inte så allvarligt. Alltså, det var inget attentat, utan var mer sådana som du då som kom och störde.
Mm.
Men den andra övningen, den var ju extremt realistisk. Och det var liksom med skyddspersoner och personer man aldrig träffat förut. Jag har ingen aning om vilka det var.
Någon agerade typ minister?
Ja, eller precis. Ja. Och man hämtade upp Arlanda från ett riktigt flygplan. Man åkte till platser, liksom, rörde sig bland allmänheten helt enkelt.
Mm.
I alla fall trodde man ju det. Det var ju liksom bara ett skådespel som pågick framför en. Och helt plötsligt hände det ju saker. Mm. Jag menar, inne på, på ett ställe där man bara tänker att här kan ju inte hända någonting. Man kan ju inte ha en övning här inne, det ska skjutas liksom, eller knivhuggas. Eller, för det blir ju, men det gjorde det. Och det sprutade blod och allt möjligt. Så även fast man visste att det skulle hända någonting, så blev man liksom ändå
överraskad. Hur verklig är då en sån övning ändå? För någon, på något sätt liksom in the back of your mind, mm, så vet, mm, att det här är inte for real, men hur reagerar man då ändå? Du har ju gått då nästan färdig din utbildning, ja, kan jag tänka mig, och hur reagerade ni som blivande livvakter där i de här övningarna?
Ja, men klart, man förstod att det här är ju inte på riktigt, men det är ju så nära verklighet man kan komma, så man bygger ju stress i alla fall,
mm,
gör man ju verkligen, jag menar, och överraskningsmomentet blir det, trots att man visste ibland att nu,
ja,
ibland var det situationen så det var liksom så uppenbart att nu kommer det hända.
Ah, okay.
För att man var på ett ställe, då var det Karlbergs slott, ja, liksom, och alla skyddspersoner stod på trappan stilla så här, ja, det är klart, nu fattar vi, nu kommer det hända någonting.
Ja, just det.
Men i de här ute på stan så där, då, nej, det var väldigt verkligt och väldigt nyttigt.
Mm.
Jag tror att man, det gav ju väldigt mycket till erfarenhetsbanken.
Mm.
Man resonerar ju ofta så att varför man övar så mycket och varför man övar så realistiskt, det är ju för att man ska bygga upp en erfarenhetsbank. Så man hamnar i en verklig situation, så börjar ju hjärnan automatiskt hitta efter händelsen som liknar det här som man varit med om och löst.
Precis.
Det gör ju att man så att säga skapar handlingsutrymme och inte blir lika stressad i den situationen.
Just det.
Till skillnad från det absolut första gången som du hamnar i en situation.
Nej, men det är väl klassiskt. Det var ju som när man kommer ut och du berättar när radion öppnar upp.
Mm.
Det fick man ju puls av.
Mm.
Alltså, och fick man åka på en snattare på Åhléns, ja, eller någonting. Och fick lite puls.
Oh.
Men 15:e gången som de skickade på det jobbet så fick du inte det.
Nej.
Så det är intressant hur vi människor vänjer oss då olika snabbt givetvis för olika moment som vi är med om. Men det är verkligen så att man lugnar sig när man vet ungefär.
Ja.
Och att komma in med det lugnet är ju viktigt.
Det är det. Jätteviktigt. Vi pratar ofta om kulburken.
Mm-hmm.
Så som man säger, man tar en glaspurk och fyller den med kulor. Till slut rinner ju kulorna över. Då är det liksom för mycket processer för att hantera. Så att säga. Det. Alltså det, du bara fryser eller blir handlingsförlamad. Eller det blir för mycket. Liksom, overload i systemet. Mm. Men ju liksom erfarenare du är och ju mer du har jobbat och ju mer du kan förbereda för dig själv, desto mer utrymme skapar den här kulburken. Mm. Så att när det väl börjar hända mycket och det här fylls på, så har det liksom ett större utrymme att ta av. Mm. Och det har jag tagit med mig även sen, jag menar, i privata näringslivet eller som jag jobbar nu då.
Det är oerhört intressant och det är klart det är spännande. Men när polisyrket i sig är ju väldigt mytomspunnet, och då blir det blir lite extra myter kring de här avdelningarna där så få får liksom möjligheten att vara då, till exempel då på livvakteriet eller på NI eller sådär. Men när ni är färdiga då, som blir det någon procedur då? Får ni stå och få någon liten pin på rockslaget?
Mm, eller? Ja, man fick ju pinnen då som är emblemet.
Ja, just det.
Som man har då när man jobbar. Och det har ju alla livvaktsstyrkor i världen har ju sin pin liksom. Ja. Så det är ju en liten sån grej. Så den fick man. Och diplom och utbildningsbevis och det var en middag. Mm. Man fick ta med sig respektive och så. Mm. Så det var trevligt. De fick också en film, kommer jag ihåg. Det var också jätteroligt. Från en sammanställning.
Bodyguard med Kevin Costner.
Ja, exakt. Den fick man. Titta på den här nu som en avslut.
Nej, förlåt, jag avbröt.
Ja, det är en film över liksom, en sammanfattning av utbildningen som var gjord av medieavdelningen på Säpo.
Jaha.
Ja. Där med liksom lite häftig musik och bra klippt och sådär.
Snyggt.
Ja, ja, det var kul.
Men okej, då är du färdig i livvakt och då, för detta var man fel, men då blir man väl utplacerad på någon form av tjänst vid något objekt?
Ja, stämmer, en grupp som har en skyddsperson.
Får man önska eller?
Ja, då fick vi faktiskt önska lite beroende på familjesituation och vart man bodde och sådär. Men så tror jag vi fick önska tre olika. Mm. Jag hamnade på en minister i dåvarande regeringen. Vilket var en bra ställe att börja på, tyckte jag. Mm. Mm. Det var roligt, det var intressanta frågor, det var lite resor utomlands och i Sverige.
Bara det, få resa lite?
Ja, det var ju spännande. Ja, men bara flyga regeringsplanet.
Mm.
Det var ju
inte alla som har gjort.
Nej, det var ju roligt såklart. Liksom.
Ja. Men hur gör man då? Jag tänker på beväpning och sådär. Mm. För det kommer ju också. Jag vet att man var på några jobb när det fanns utländsk säkerhetstjänst med. Och då var det så här, de har vapen och sådär. Då hanteras det på lite speciellt sätt när man kommer till Arlanda, kan jag tänka mig. För det ska väl ändå redovisas att ni är med, så att säga, och att ni är beväpnade.
Så är det. Så är det. Och det är ju en procedur i sig. Det är ju egentligen olika för varje resa, kan man säga, exakt hur det där gick till. Och jag menar, till syvende och sist så är det ju piloten faktiskt som beslutar det där, hur det ska vara på flygplanet. Okay, men det är ju en förutom att det finns livvakter på personskyddsenheten, så finns det ju även en mängd administrativ personal som liksom stöttar och gör ett jättejobb för att liksom allting ska flytta på. Så att den delen, det var ju någonting man fick lära sig, och det var ju olika nästan varje gång sen hur det gick till.
Hur var det när ni träffade andra livvakter från andra länder? Nickade lite till varandra så här, som folk som alla som har Alfa Romeo och vinkar ju till varandra.
Alltså, ja, okej. Okay. Jag tänkte att ni träffades på verkstaden mest.
det här får vi ta off the record.
Ah, okay,
som ditt första befäl där. Ja. Nej, men jag tänkte, finns det någon så här samförstånd livvakter emellan? Mm. Att man säger, han har pin, han är livvakt.
Absolut.
Det är så lite.
Ja. Nej, men man pratar och åker man ut i världen liksom med en skyddsperson, vi ska till ett annat land, och man möter, de är med, försöker ha med sig någon form av gåva.
Mm.
En mugg eller en slipsnål eller det finns lite sådana ju.
Okej. Vad går det för rykten då bland om andra liksom livvaktstjänster och sådär? Vilka är bäst och vilka är...
Oj.
Finns det några sådant snack runt om i världen?
Ja, alltså vi i Norden, vi arbetar ju ganska mycket på samma sätt.
Ja.
Det gör vi ju. Jag menar, hyfsat samma mindset, samma taktik, samma liksom Vem helst skulle vi ta livvakter från Norge eller Danmark i vart fall, så man skulle kunna jobba tillsammans utan att behöva prata ihop sig, för man kör samma, pratar samma taktiska språk.
Okay.
Nu är jag inte expert, men många andra länder bygger ju mer på volym kanske än att man har mycket människor helt enkelt.
Okay.
Och det här sektortänket, att varje livvakt har sin sektor.
Mm, vad innebär det då?
Ja, att man du ska ha den här sektorn, det här hörnet. Du ska titta där, det är liksom din uppgift.
Okay.
Fast det skjuts här borta, två sektorer bort, så det är din sektor som gäller.
Okay.
De är den sektorn som hanterar det.
Okay, så det finns olika taktiker helt enkelt. Det finns inte en worldwide
taktik. Nej, det gör det inte.
Nej.
Det är olika. Det är olika. Jag var nere i Mosambik en gång. Jobbade med en underbar mosambiansk
livvakt.
Mosambiker. Ja, han var superskön. Pratade inte jättebra engelska, men du vet, man connectar i alla fall för att man har samma jobb. Liksom. Mm. Han var utbildad i Portugal. Så jag var där med en kvinnlig skyddsperson. Vi har två kollegor och ja, så hade vi lite, kanske inte gjort i Sverige, men vi hade varit ute på en ö utanför Mosambik och kom tillbaka med båten och närmade oss land då. Och min ena svenska kollega hoppade i land och jag stod liksom i båten med skyddspersonen och hon skulle gå i land och guppa lite. Och då går han fram och sen så tar han tag i skyddspersonen och ska försöka börja lyfta henne. För att hjälpa henne, jättesnällt. Att komma ur båten på ett säkert sätt. Men det tyckte hon att hon klarade alldeles utmärkt själv.
Ja,
ja, det är olika, men han var ju bara snäll.
Ja, jag förstår. Men ibland blir det en liten krock. Liksom.
Ibland blir det fel.
Ja, men tanken var god.
Tanken var god. Och han hade inget hölster, sin pistol. Så han hade den i byxlinningen.
Jaha.
Så att faktiskt, vi gav honom ett av våra egna hölster när vi åkte därifrån.
Hade han en liknande beväpning då?
Ja, högst oklart egentligen. Han var ingen revolver i alla fall, var en pistol. Så att jag tror han lyckades trycka ner den liksom i hölstret. Men ja,
roligt.
Han blev överlycklig.
Okej, då var du på den här ministern då. Bytte du någon gång? Eller, för jag menar, det omsätts ju ibland av i val och då byts det ut ministrar och sådär. Men hur blev det för dig där då?
Ja, sen blev det ju val. Nu måste jag tänka rätt där. Men det var ett val som vi fick in ett nytt parti i riksdagen.
Just det.
Som, ja.
SD.
SD, precis. Och då hamnade jag på de grupperna.
Okay.
Och byggde upp skyddet då kring dem.
Just det, intressant när det då kommer en ny grupp så att säga då som ska ha, och de var inte vana vid det här. Jag kan tänka mig att en del har varit ministrar i flera regeringar, de är vana kanske.
Precis.
Och
precis.
Hur gör man då? Då måste man ju de utbildas lite också på sitt sätt.
Ja, absolut. Det så är det ju. Det är ju liksom en inkörningsperiod.
Mm.
Och en anpassning till att ha livvaktsskydd. Mm. Det är ju inte så lätt, utan det blir ju det, men det var jätteroligt och intressant. Var det.
Mm.
Och hotbilden var ju sån att det faktiskt inträffade en hel del incidenter.
Ja, det var så.
Ja. Och man fick faktiskt verkligen arbeta som livvakt. Också polis. Ibland var det ju rena ordningsstörande incidenter så att säga.
Mm.
Men det, jag tror att det var bra för utvecklingen av personskyddet, för att i mångt och mycket ställdes man lite inför nya typer av hot som man kanske inte livvakterna ställs för förut.
Jag tänker på att som polis när man kommer ut och nu kommer ut i Skärholmen eller alla som kommer ut sätter på sig uniformen, så får man ju ett bemötande utefter det.
Mm.
Jag tänker som livvakt så ser man ju ofta, man behöver inte vara så välutbildad för att se vem som är livvakt.
Nej.
Kanske när de går med budgeten eller
exakt.
Något sånt där.
Nej, ju...
Får ni höra saker av folk när de ser, eller de ser att ni är livvakter och så här, och ni har någon liten snäcka i örat? Eller,
ja.
Ni får det?
Ja, absolut. Det är väl divers kan man säga.
Det är så.
Man har fått höra.
Ja, det är så.
Ja. Här kommer Säpo, är väl den vanligaste.
Mm. Mm. Vilket ju då är korrekt.
Ja, en person kom fram med en fråga, hur kan du vara livvakt åt Hitler?
Jaha.
Ja. Det var aldrig konstigt.
Ja,
men, ja, ja. Men nej, absolut, det är kommentarer. Det är det.
Och då anade man lite där vem du var livvakt åt då kanske. Var
ja,
det nya partiet då eller?
Ja, det var det.
Ja, ja. Ja, just det. Nej, folkvalda, och det är de som kommer, alltså det finns ju livvakter i privata sektorn också.
Precis, absolut.
Jag kanske vill ha livvakt och då ja. Kommer inte Säpo att hjälpa mig.
Nej, utan men, då är det ju ett bevakningsbolag som kommer, personskyddsväktare.
Ja, och så får jag betala deras, enligt deras ja, tariff. Så att
exakt,
säga.
Exakt. Ja. Och det, precis, och förhoppningsvis de seriösa bevakningsbolagen gör väl en, hoppas det, en bakgrundskontroll på sin kund.
Mm.
Man vill inte arbeta åt organiserad brottslighet eller kriminella såklart.
Nej, nej, absolut. Nej.
Men så är det ju.
Ja. Hur skulle du säga att din tid här var då på Säpo och livvakteriet just? Hur var den tiden?
Otroligt spännande.
Mm.
Jätterolig. Vad kul att resa i arbetet.
Mm.
Man fick se platser och ställen som aldrig skulle fått se annars.
Jag tänker att du berättade att du var i Mosambik till exempel. Ja. Har du då en fridag i Mosambik också? Alltså, jobbar ni hela tiden? Eller? Om ni är iväg några dagar, är ni liksom... Mm.
Ja, oftast kommer man ju ner i förväg innan skyddspersonen som har tid att reka. Alltså rekognosera, alltså titta på alla ställen man ska till och knyta kontakter och sådär.
Just det.
Men faktiskt så en gång, det var lite roligt också, så var jag en kollega, vi åkte till Nairobi.
Mm.
I förväg, skyddspersonen skulle komma sen, var med på någon stor FN-kongress där.
Mm.
Det här är ju preskriberat, hoppas jag. Så vi landar in där i Nairobi lördag morgon. Trötta som attans, men vi påbörjar då reket för att skyddspersonen ska komma söndag morgon sen. Och titta på alla platser, knyter kontakter med ambassaden och gör allting klart. Och sen så efter några timmar så tänker jag att vi går och lägger oss lite i alla fall. Sover, det var ena hotellrummet var klart bara, så att vi får liksom ligga sked då i ens hotellsäng. Nu kände vi varandra väldigt bra. Det var en manlig livvakt, vill jag också bara säga. Så att min exfru inte undrar något. Men, och så ringer telefonen. Då är det liksom HQ i Stockholm, alltså vår chef då, personskydd, säger att ja, då är det så att skyddspersonen har blivit sjuk. Influensa eller vad det nu var. Så att hon kommer inte.
Just det, sånt kan ju hända.
Sånt kan ju hända. Och då dividerade lite. Då var det sån otur att jag hade ingen semester kvar, tror jag. Så jag kunde liksom inte... Annars hade man kunnat kanske ta i semester.
Ja, just det. Sen
och stannat en vecka liksom i Kenya.
Uh-huh.
Och sen liksom bara flyttat flygbiljetten och åkt hem. Då. Mm. Men attans, det gick inte. Så att vi fick då en kärra på söndagen. Och min kollega då, han var en van Afrikaresenär.
Mm.
Så han bara, nu har vi en natt här, nu har vi en kväll i Nairobi. Nu måste vi gå ut. Ja. Så att vi drog ut, käkade i Nairobi och sen drog ut faktiskt ut och festade. Tokfestade i Nairobi. Vet på ställen som ja, vi var de enda liksom
ljushyade,
exakt. Exakt. Vi hade ju vidtagit vissa säkerhetsåtgärder, typ att vi hade signat upp en taxichaufför som alltid stod utanför ställena liksom,
okay.
Och väntade på oss då. Men nu gjorde han ju inte alltid det, för han tog ju andra körningar under tiden. Men, men och liksom sen, vi gjorde alltid liksom high five med vakterna och sådär, så att försökte knyta lite band. Men det var skitkul, vi hade asroligt. Det var, det var fem på morgonen och var hemma. Och,
okay. Så att, ja, men det tycker jag är preskriberat.
Ja,
men
preskriberat.
Samtidigt, det var ju, vad skulle ni göra? Det var inget förbjudet.
Nej, det var det inte.
Kul. Hur länge var du på livvakteriet då?
Jag var väl där i princip kan man säga 2009 till 2016.
Okej. Okay. Ja. Mm. Ja. Sen är det dags att sluta.
Sen var det dags att sluta.
Ja, men ja. Jag tänker du sa att du slutade 17. Så att, men
precis.
Vad hände där? Det var ett år där.
Ja, jag sökte en tjänst som handläggare. Då en tillsvidare tjänst på Säkerhetspolisen som handläggare och fick den och då kom jag till enheten för ideologiskt motiverade aktörer, som det då hette. Det är egentligen det som hette kontraterror förut.
Just det. Okay.
Och det man, vi arbetade med då, och det är ingen hemlighet, men det var ju liksom den här Syrien-problematiken, så att säga, mycket. Alltså, och IS var ju då, det var den tiden IS var, det gick väldigt bra för IS, men var stora helt enkelt. Och det var ju,
jäklar, vad mycket.
Och terrorhotet mot Sverige var högt och så. Mm. Och det här var alltså innan terrorattentat på Drottninggatan. Det andra terrorattentat på Drottninggatan.
Ja, otroligt. Ja, det är sant. Det har faktiskt varit två, även om det första var ju väldigt misslyckat.
Ja.
Eller lyckat, hur man nu ser på det.
Ja. Ja. Och eftersom jag var då polis, vi var ju några poliser som kom då, så var vi lite mer uppgift att kunna liksom åka ut och kunna prata med folk helt enkelt. Som...
Just det, för det jobbar även folk som inte har polisutbildning.
Ja, precis. Mm. Hälften ungefär av de som jobbar på sexpolisen är ju inte polis.
Mm.
Så att, det var också, det var väldigt lärorikt. Där fick jag lära mig mycket, mycket nytt. Vi fick en utbildning. Hur jobbar man med underrättelser?
Mm.
Alltså, hur går underrättelsearbetet till? Det är ju en konstform i sig egentligen.
Spännande.
Ja. Sen är det ju såklart alla lagar och regler kring hur man får hantera information och känslig information.
Mm.
Det är ju jätteviktigt att de såklart följs. Så att, ja, det var superintressant. Fick en jättebra samtalsutbildning som leddes av förhandlarna på NI, tror jag.
Okay.
Hur man liksom samtalar med folk.
Superspännande.
Ja, jätteroligt. Och vi har ett bra gäng där också. Och det hände mycket och det var mycket. Jag menar, då var det som, det var någon som sa det, att jobba på kontraterror då, det var liksom att man stod som i en stor flod som bara forsar mot den med information om personer som tänkte begå attentat.
Mm.
Och man bara står där ute i armen och försöker fånga liksom,
oh, wow,
de här och försöka bedöma dem. Mm. Jag menar, ja.
Ja, precis. Då ska man bedöma allt från liksom sanningshalt och sen gå neråt, så att säga.
Precis.
Vad man tror, hur viktigt det är. Ja.
Avsikt, förmåga.
Ja.
Och eftersom ett terrorattentat inte längre är att det ska tillverkas stora bomber som av en grupp på 10 pers som liksom simultanska... Alltså,
nej,
idag är ju terrorattentat att du tar en kniv och sen går ut och bara hugger folk. Mm. Och det kan ju liksom vem som helst ha avsikt att göra och sen bedöma förmågan. Men det är så komplext idag.
Jag kommer ihåg, vi hade ju också 11 veckors utbildning faktiskt inför spaning på Säkerhetspolisen också. En intressant, väldigt intressant del i den utbildningen var ju just det här med underrättelsetjänst, värva agenter till exempel. Mm. Hur görs det runt om i världen? Och egentligen så bottnar det mycket i psykologi och hur vi knyter oss, hur vi människor knyter an till andra människor, och man har ju verkligen i vissa länder gjort det här till in i perfektion, och många som då är spioner kanske inte har haft en tanke på att vara spion överhuvudtaget, men plötsligt är man det därför att man har dragits in i någonting av liksom rent mänskligt beteende.
Precis.
Och det där är, det är, jag
det är
märker att vi,
det är så,
ja, det är väldigt väldigt intressant faktiskt. Men jag ska kort ska jag be dig, för jag ser att tiden rinner iväg. Men det blir så när jag ser att det är intressant.
Ja, ja.
Men varför slutar du som polis då?
Nej, jag kände väl där... Jag vantrivs inte på något sätt, utan det var fortsatt spännande. Men jag har alltid tilltalats av att någon gång sluta som polis och jobba i en privata säkerhetsbranschen faktiskt.
Mm.
Så att när jag fick... 2017 så kom jag i kontakt med ett litet säkerhetskonsultbolag som två gamla poliser från NI hade startat, och blev erbjuden anställning där och valde att hoppa på den då, helt enkelt. Det var en tillfällighet, men ändå, jag hade det i bakhuvudet och jag kan säga att jag ångrar inte det.
Nej, det gör inte det.
Nej, det är faktiskt jättespännande att jobba med. Jag jobbar med personsäkerhet och underrättelsetjänster idag också, fast jag gör det i den privata delen.
Man tänker ju inte alltid på det kanske, att det även finns underrättelseverksamhet också, kan man säga. Företag vill
absolut
komma åt andra
absolut
företags hemligheter och så vidare. Och så vidare.
Och så är det. Och utomlands är det här mycket mycket, mycket vanlig att man använder sig av än i Sverige.
Det är så.
Jag menar, man får tänka att visst, jag har jobbat sex polisen, jag har slutat att bilda ett företag. Det finns ju i alla länder. Mm. MI5, MI6, amerikanerna, fransmännen. Där finns ju massor. Israelen ska vi inte prata om. Mm. Personer som slutar på säkerhetstjänsten, underrättelsetjänsten och har privata företag. Så att det som man kan göra liksom inom den statliga underrättelsetjänsten och säkerhetstjänsten kan man göra privat också.
Just.
Så är det.
Så det, allt har ju sin tid, så är det ju.
Mm. Mm.
Så är det ju. Men nu ska jag be dig att berätta en historia som du kommer ihåg från din polisiära karriär. Det ska bli spännande att se från vad är det som har poppat upp liksom hos dig. Det är ju en hel del.
Ja, det är en händelse från, som är ganska från tidigt i min poliskarriär när jag var på radiobilarna. Det blir ofta så. Och det här var nyårsafton 2004 var det. Och vi gjorde nattpass och vi jobbade i buss, en grupp en poliser, jag tror vi var fem poliser.
Mm.
Och vi fick åka till Södersjukhuset. Allting var mycket oklart från början, men ambulansen var på väg dit i alla fall med en tonårspojke. och ingen visste riktigt vad som hade hänt. Gick det ut som. Och vi låg, jag tror vi var precis liksom i norra delarna i söderort. Så att vi kom in till SÖS strax efter ambulansen har inkommit med då en tyvärr då avliden yngling. Han var 17 år då.
Okay.
Och då visade sig sen ganska snabbt att det är en olycka med förverkerier. Han har då haft en sån här förverkeribomb, eller vad man ska kalla det för, så långt rör som man har tänt på, och den har inte smält. Och då har han gått fram till den och den för att kontrollera den, och då har den exploderat. Och tyvärr då så avled han. Och ganska snabbt så börjar såklart akuten fyllas med dels vänner till honom, men också familj. Vi får ju då lämna ett antal dödsbud där då. Och det är jättejobbigt. Och vi får även då vara med pappan, identifierar sin son, men också tar avsked från honom.
Mm.
Och det som händer i det rummet där, det tänker jag på varje nyårsafton faktiskt.
Det kommer tillbaka.
Ja. Så varje nyårsaft brukar tänka på det, på den händelsen, det som händer i det rummet där. Så.
Var det liksom sorgen och...
Ja, precis. Alltså det han sa liksom då är det då till sin liksom avliden son. Den stunden där. Ja, det har fastnat.
Ja, jag förstår det.
Och det tänker jag på varje gång faktiskt. Ja. Varje nyårsaft.
Intressant, för det... Det är ju väldigt icke-polisiärt att stå egentligen. Det är saker som poliser får göra, men när man tänker på polisarbete och när polisarbete beskrivs i media eller i film eller fiktion eller vad som helst, så är det extremt sällan som de här bilderna tas upp liksom.
Ja, det är det ju. Det är det ju. Det är de som...
Ja, det är det som också sitter. För det är ju på något sätt, man tänker bara avgrundsdjupt svart att stå vid sitt barn. När det nya året precis ska liksom träda i kraft och man ska se fram emot något nytt och något ljusare. Liksom.
Precis, precis. Precis. Jag menar, det är det. Det är inte liksom... Det är som du säger, det skildras aldrig.
Nej. Hur mycket tänkte du på sådana saker när du liksom sökte eller var klar som polis? För jag gjorde det inte.
Nej, det gjorde inte jag heller faktiskt.
Nej.
Det gjorde jag inte. Och jag kommer inte ihåg att man pratade så jättemycket om det på skolan faktiskt heller.
Nej, inte jag heller.
Tvärtom. Det är nästan ingenting.
Mm. När det är nyårsafton nu då? Det var ju nyårsafton ganska nyligt. I januari 2021 nu. Och du tänker på det här, hur har har tanken alltid varit likadan under alla åren, eller kan du liksom...
Ja,
är det ungefär samma känsla du får?
Ja, jag brukar tänka på liksom händelsen eller liksom där då i det rummet, så det flashar alltid förbi liksom. Det sitter kvar på något sätt. Det connectas ihop med att det är nyårsafton, helt enkelt.
Speciell dag också. Det är...
Speciell dag var det. Ja, nej, det, så det sitter kvar.
Nej, det var väldigt...
Men det är lite som vi pratade om innan. Sen åker man hem, sen dagen efter, då var det ute i Arlanda liksom, att ta emot tsunami. Då var ju tsunamin hade gått också i Thailand. Så då var det ju att ta emot dem som kom därifrån. Så att, men så är det. Så är jobbet.
Ja, så oerhört intressant, Mats. Tack. Stort tack för att du ville vara med och gästa och för att vi har fått en inblick också lite i det här med att jobba som livvakt och lite kring det. Det är ju en spännande, ju mer stängt saker det är liksom, om man får liksom tjuvkika in och öppna en dörr och få en liten peak är ju väldigt... Men jag tänkte bara säga det att för er som är Patreons så ska Mats, vi ska fortsätta prata lite. Vi ska prata om en liten grej som var på löpsedlarna, en grej som hände på Säpo.
Stämmer bra.
Men stort tack för det här väldigt intressanta avsnittet.
Tack så mycket. Tack och jättekul att få med.
Det var det lilla. Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet med Mats. Det kommer ju givetvis ett nytt avsnitt i nästa vecka med en helt annan gäst, med helt nya synvinklar och med helt nya upplevelser. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Glöm inte att gå in på patreon.com/snutsnack om du skulle vilja stötta podden. Ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa. Hej då!
Aj, 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 det kluckar ju rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.